Hej och välkomna till avsnitt 1241 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om det senaste i USA och ja, jag tänkte vi skulle kunna börja lite grann i det som händer i Georgia, delstaten Georgia. De håller ju redan off-val den 5 januari mellan två republikanska senatorer, David Perdue och Kelly Loeffler, som utmanas av två demokrater. Och Donald Trump, han var ju i Georgia igår då, i lördags, och höll ett stort tal till förmån för de här kandidaterna. Han, du ser det, Björn?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det, men jag förstår att du gjorde det, om jag förstår rätt.
Ja, precis. Men jag kan berätta lite grann. Alltså, det här senatsvalet då, Georgia har ju lite speciella regler då, och om det blir väldigt jämnt och ingen får 50%, vilket man nog inte fick, då blir det som kallas ett runoff-val, och det är exakt det som hänt då. Så att republikanen David Perdue, som är en väldigt varm Donald Trump-anhängare, han kommer att utmanas av demokraten John Ossoff, en ganska ung kille som, ja, han har lite så här Obama-känsla, ung, eller kanske inte Obama, utan mer så här John Edwards, alltså en ung person som ser ganska bra ut och är liksom ganska så här aktiv och liksom pratglad och sådär. Och Kelly Loeffler, hon möter en person som heter Raphael Warnock, och det är en svart man som är väldigt liberal. Och liberal är kanske till och med ett mjukt uttryck, alltså han är mer så åt det socialistiska hållet. Så att det är de två som de här två republikanerna utmanar då. Och det har vi väldigt mycket prat om där. Chuck Schumer, demokraterna som leder demokraterna i senaten. Han var ner och sa att först så vi vinner Georgia och sen så kan vi styra landet, ungefär, lite fritt översatt. Så att det som är så viktigt då med det här valet är att eftersom det vart så jämnt i förhållande till senaten, så det parti som vinner det här runoff-valet i Georgia kommer att kontrollera senaten. Det är den stora grejen då. Så att det här är ju hela landet nu, tittar ju på Georgia, vad kommer att hända i Georgia? Och tidigare så har Mike Pence var där, han var där för någon vecka sedan, jag tror han var där igår också och talade till förmån för de här två republikanerna då, David Perdue och Kelly Loeffler. Och Barack Obama har varit där och pratat för John Ossoff och Raphael Warnock. Så att det är ju totalt krig nu, kampen om Georgia. Och i kombination med det så har vi också Donald Trump som försöker driva, och hans team då framförallt, som försöker driva de här stämningarna där man vill överklaga, man vill ha en ny omräkning, och man menar att det förekom fusk i olika distrikt, och att egentligen så vann inte Joe Biden Georgia, utan det var en setup av den här kända demokraten Stacey Abrams, som också kommer från Georgia då, svart kvinna, demokrat. Och själva verket så var det Donald Trump som vann. Så att den processen drivs också. Så att republikanerna i Georgia har varit ganska splittrade. Därför att man har inte riktigt vetat. Alltså, delstaten styrs ju av republikanerna. Det är ju rätt intressant. Och inte av demokraterna, som det är i många andra delstater där Trump överklagar. Och republikanerna, deras Secretary of State, han har varit ganska tydlig med att det här valet gick till som det skulle. Men Trumps team, då menar att nej, så är det inte. Och då har Trumps team pressat lite grann guvernören också i Georgia att på något sätt ställa sig på Trumps sida. Och de här två republikanska senatorerna då, som kandiderar då, David Perdue och Kelly Loeffler, de har också varit lite grann på Trumps sida och sagt att vi måste verkligen utreda allt. Och teorin är att de säger så, därför att Trump har en så stark anhängarskara i Georgia som är helt säkra på att det här valet var riggat. Så att de vill spela lite på de strängarna. Samtidigt så har vi andra som har varit ute och sagt att vi måste bojkotta valet i Georgia, därför att det har förekommit så mycket fusk och vi måste bara ha ett riktigt val. Och en del i Donald Trumps stil, Donald Trump Jr., har sagt att bojkott är bara nonsens, ni måste gå ut och rösta. Och när Donald Trump höll sitt tal igår då var han väldigt tydlig med att vi måste gå ut och vi måste rösta på Kelly Loeffler och David Perdue, därför att annars får vi radikala socialister som styr, och de kan lagstifta och de kan göra allt, och de äger senaten, så det får vi inte tillåta ske. Så att Trump talade väldigt väl om de här, och det var otroligt mycket energi. Det här var ju som att se ett Trump-rally när han höll på som värst då, för, ja, innan valet då såklart. Det här var likadant, det var lika många människor, lika liksom varm och stark stämning. We love you, ropar alla, och det var precis som ett vanligt Trump-möte. Men han pratade då till förmån för de här. Så att det var ungefär en tredjedel av talet. En annan tredjedel, den handlade om att liksom beskriva sin track record. Melania Trump var där också och berättade om att den här administrationen har skapat fred i Mellanöstern och har gjort massa saker. Och Trump betonade mycket det här kampen mot coronan, att vi har skapat ett vaccin som det skulle ha tagit en demokratisk administration 5 år att skapa. Och han var ganska rolig, alltså Trump är ju jätterolig i den här kampanjen, och det var han, alltså den här charmen man minns från Trump för en månad sedan, den såg man igår igen då, för att han är ganska skojig och han sa glad, liksom Merry Christmas, vad säger man, god jul, det som man inte fick säga under Obama-administrationen, nu kanske de ska ta bort det igen, men vi kommer att kämpa för det, sa han. Så att han pratar mycket om det, och sen så ägnar han den sista tredjedelen då åt att berätta om hur mycket fusk han ansåg att det var i det här valet, och att han skulle driva processerna vidare. Och ja, man kan väl sammanfatta hans tal på det sättet, de här tre komponenterna. Men syftet med hans tal och hans liksom appearance där, det var ju ändå att ge stöd till David Perdue och Kelly Loeffler. Och ja, det här kommer ju bli en gigantisk fight alltså. Det är sällan, alltså något runoff-val har betytt lika mycket som det här skulle jag tro.
Ja, jag såg att till och med Hollywoodstjärnor, det är ju inte helt förvånande, men Hollywoodstjärnor nu är kandidera, ska man säga, eller aktivister i Georgia nu med. Och jag såg att till och med folk försöker flytta till Georgia nu för att få flytta dit och få en adress för att kunna få rösta. Men jag tror inte man får det, utan jag tror man måste ha varit en registrerad väljare i Georgia innan valet 3-4 november. Men i alla fall så människor flockar sig nu. Min gissning är ju nu, va, jag tror sannolikheten att det kommer att ske valfusk ökar ännu mer nu. Det tror jag det kommer att göra. Därför att aktivister kommer från hela landet in till Georgia nu, bokstavligen, det är det som sker, va, och för att försöka påverka valet. Och som jag har nämnt tidigare, för här i Vermont där jag bor så är det jättelätt att valfuska under valdagen med poströster och så vidare, va. Så att jag tror att det är jäkligt viktigt att man verkligen håller ordning och reda på valet nu, på det här runoff i Georgia helt enkelt, för det kommer att vara många fuskförsök, det är jag övertygad om.
Det tror jag man kommer ha också. Jag menar, det här är ju som sagt, alltså efter presidentvalet 3 november så är det ju, det är bara prat om fusk, så man har något annat än total koll kan jag inte tänka mig att man kan ha faktiskt.
Nej, precis, och eftersom vi vet nu att det kommer in aktivister runt om i landet, va, så vet vi att det kommer att komma in människor som är enbart där att försöka på något sätt fuska på ett eller annat sätt. Det kan man inte förneka, va. Så att vi får hoppas att allting går som det sker, så att det liksom blir rätt räknat och att liksom man kan utestänga all form av potentiell fusk.
Ja, verkligen. Och ja, precis. Så att det var lite om det. Och han var ju också ganska, alltså Trump, han är ju väldigt rolig återigen, jag vill bara betona det. Alltså när han pratar om allt det här och liksom när han väver in demokrater och han berättar om liksom hur det var att kampanja och sådana saker. Och han berättar om att nu kommer demokraterna att ta era vapen och så massa sådana saker kommer hända. Men sen är jag alltid optimistiska, men vi kommer nog vinna ändå liksom de här överklagningsprocesserna. Och jag tror inte det, men han är ju liksom, han är rolig Trump, det går inte att komma ifrån.
Ja, visst är det. Jag såg att guvernören i Georgia, förresten, han vill göra en så kallad signature audit. Med andra ord, man ska jämföra varenda signatur. Men en sån audit kan bara Secretary of State för delstaten göra. Och Secretary of State kommer inte att göra det. Så att,
och jag tror att det beror också på att Brian Kemp, som guvernören heter, han är, jag tror att han tror på sin Secretary of State. Alltså när Secretary of State säger att det här är utrött och det är liksom, ja, det finns inget fusk. Men däremot så, Brian Kemp är en nära vän till Donald Trump, och Donald Trump har ju pressat Brian Kemp att göra mer och mer liksom. Så att han står ju i rävsax verkligen, Brian Kemp. Liksom, hur ska jag visa Trump att jag verkligen är på hans sida samtidigt som jag ska upprätthålla liksom respekten för mina egna institutioner liksom. Så att,
jag tror Brian Kemp, jag pratade om det förut med Joe Biden, att det vore bra för John Biden om senaten blir republikansk majoritet, för då kan Joe Biden skylla på senaten att han inte får någonting gjort. Och jag tror lite grann för Brian Kemp med, han kan ju trycka på och säga att jag vill ha en signature audit, men Secretary of State vägrar gå med på det, så det är liksom inte riktigt mitt fel, va. Och det är väl ett sätt för honom på något sätt att tillfredsställa både Trump men också integriteten av valet, så att han kan slinka undan där ganska snyggt med.
Jag tror så här också, för att avrunda diskussionen eller samtalet om just det här, att om det skulle bli så att republikanerna vinner här, då kommer nog Trump, då kommer allt vara som vanligt och alla kommer bli glada. Men skulle republikanerna förlora, alltså skulle de här två radikala demokraterna besegra David Perdue och Kelly Loeffler, då tror jag att Trump-kampanjen kommer att få väldigt mycket skit för det. Därför att innan det här så var de flesta övertygade om att just republikanerna skulle vinna det här runoff-valet. Utan då tror jag att det kommer att bli mycket anklagelser om att Trump-kampanjen, genom att driva sin splittring och sånt här och få republikaner att på något sätt tvingas välja mellan om man tror på det lokala partiet eller om man tror på Trump-teamet, att de på något sätt ska splittra rösterna av och skrämma bort folk från att rösta. Så att det här kan ju bli en oerhörd soppa alltså om republikanerna skulle förlora.
Och det som är intressant som vi kan kolla på, det är ju att se hur många som röstar helt enkelt, va? Vi kan ju se om antalet republikaner som röstar går ner, då vet vi att det är många som håller sig hemma. För alla vet ju om att det här är ett jätteviktigt val helt enkelt för senaten. Va? Om rösterna går upp, men att demokraterna får ännu fler röster, då vet vi också att okej, republikanerna röstade i samma utsträckning. Det var bara fler demokrater som kommer att rösta den här gången. Va? Så att, ja, det ska bli intressant att se, oavsett vem som vinner, så kommer det bli intressant att se röstfördelningen. Hur många totala människor röstade och hur många röstade på republikanerna och på demokraterna. Va? Och sen jämföra det antalet röster helt enkelt med rösterna under den 4 november. Det kommer att visa oss precis hur människor, och om rösterna går ner väldigt mycket för republikanerna och de förlorar, då tror jag faktiskt att skillnaden är att Donald Trump helt enkelt hade händerna i syltburken lite för mycket.
Ja, men däremot är det viktigt att betona, alltså, hans syfte med att åka dit nu, det var ju att få dem att rösta, så att vi får se om de lyssnar på honom helt enkelt. Så
ja, problemet är att han har skickat ut lite olika signaler lite grann, att rösta inte, nu ska vi, och jag tror att hans olika signaler har varit, utan det här är liksom först några dagar innan ungefär, så att jag vet inte, vi får se. Jag tror det är viktigt också att han skickar ut rätt signaler mellan nu och till valet i början av januari, att han liksom fortsätter att skicka ut signaler, gå och rösta, gå och rösta, gå och rösta.
Ja, verkligen, absolut. Men det var lite om det i alla fall, och vi kan gå vidare till lite uppdatering om andra saker i USA. Så har du något på din lista där?
Ja, jag såg en intervju med Joe Biden och Kamala Harris för några dagar sedan, och det här är ju intressant, för du vet, under primärvalen, demokratiska primärvalen, så var ju Joe Biden och Kamala Harris inte direkt bästa vänner, kan man ju faktiskt säga. Kamala Harris insinuerade till att Biden var slags rasist till och med, och de är ju ganska långt ifrån varandra ideologiskt och även politiskt, va? Men jag såg en intervju på CNN för 2-3 dagar sedan, och de var ju då bästa kom. De förklarar ju då hur otroligt nära varandra de står. Vi tycker precis samma sak om precis allting ungefär. Och de var ju liksom, vi sjunger Kumbaya runt lägerelden. Och det var liksom, de försökte framställa sig som bästa vänner, bästa kompisar. Vi alltid tyckte ungefär samma. Det var så himla fejkat. Det var så himla artificiellt, så man blev ju nästan, det som skedde under primärvalens debatterna, va? Det verkar vara helt bortglömt. Och Joe Biden sa någonting som var väldigt konstigt. Han sa, om våra åsikter är olika kan jag alltid fejka en sjukdom och säga upp mig som president ungefär, va? Jag minns inte exakt vad han sa, men han bokstavligen abdikerar tronen redan nu och sa att om vi har olika åsikter, då kan jag alltid hoppa av som president, så blir Kamala. Så att han klargjorde i princip att det blir Kamala Harris som blir president. Det är bara en tidsfråga innan hon blir presidenten. Och när han, under den här intervjun, man såg verkligen att Bidens retoriska förmåga, han stakade sig, han hade svårt att uttrycka. Det var nästan pinsamt, va? Att han var Biden i ett nötskal helt enkelt. Han har ett problem med sin mentala hälsa. Inte mental hälsa, men med, vad ska man säga, mental faculties. Hans hjärna fungerar inte lika bra längre helt enkelt. Va? Och det såg man på intervjun. Och det blev lite pinsamt. Men han bokstavligen, han, om det här var golf, då han har liksom satt upp Kamala Harris på teen, på liksom peggen på golf, som en golfboll ungefär. Han liksom tee upp henne för att hon ska då komma in som president så småningom. Det var det handlade om, va? Men att allt var så fejkat, att Kamala Harris och Joe Biden nu är bästa kompisar och de är bästisar och allt är frid och fröjd mellan de två. De tycker samma sak med allting.
Ja, men jag tycker demokraterna fejkar mycket som helst sånt där. Det var så här tidigare också när han nyss hade valt henne, då skulle hon sitta och prata med Barack Obama online, alltså om gamla minnen om Joe Biden, och Barack Obama sa att Joe Biden gillar att äta, jag minns inte om det var pizza på det sättet. Alltså, det skulle låta som att de var typ bästa vänner, och det kändes också så extremt krystat att det var liksom, ja, det var helt, alltså republikanerna skulle aldrig göra så, tror jag, utan de skulle ta något där har faktiskt hänt ungefär, inte försöka spela liksom. Så det kändes, ja, väldigt oäkta, jag håller med om det. Gällande Bidens hälsa så kan jag också säga att han åkte in på sjukhus för några dagar sedan och hade då brutit foten, och då visste man inte varför, men nu har han då berättat att det hände när han stod i duschen, han skulle leka med sin hund, han har ju en hund då, och så skulle han rycka hunden i svansen bara på skoj, och då halkade han och bröt foten då.
Ja, och CNN, om det var CNN eller MSNBC, en av de två kanalerna kritiserar Biden för det, därför att han ljög om det från början. Jag minns inte exakt vad som skedde, men en av de tv-kanalerna gick ut och kritiserade honom för att inte vara transparent med det. Tydligen, han har ju en sån här, vad heter det, en sån här grej då, runt foten då, för att han hade skadat den. Men han hade i alla fall inte talat sanning till media för det. Och till och med vänsterliberal media kritiserar Biden för att helt enkelt ha ljugit ihop en historia som inte hade skett. Och då ser man ju omedelbart nu att Biden har ju redan dragit igång. Han som påstod sig stå för då transparens och ärlighet kunde inte ens tala om sanningen, hur fan som han skadat foten i duschen. Det är inte direkt en pisen, det kan ju vem som helst. Alla har väl trillat i duschen någon gång, så är det ju bara, va? Men att Biden inte ens kunde tala sanning om en sån enkel grej, det visar ju vad är det då mer han kommer att ljuga om.
Ja, verkligen. Ja, något mer?
Våldet fortsätter ju i vanlig ordning nu. Det är det nya normala. Jag såg att flera stycken poliser i New York, det var någon slags skottlossning, massiv skottlossning i Bronx i New York för ett par dagar sedan. Och flera stycken, jag vet inte hur många, men det var 3, 4, 5 stycken då, poliser som blev skottskadade. Det var mitt på gatan alltså bara. Mm. Det var ju liksom rena vilda västern som började ske i USA i de här vänsterliberala städerna. Som dessutom gör defund the police. En brandman i Chicago, det är det här meningslösa våldet som sker nu som bara trappas upp. En brandman i Chicago, en svart. Om dess hudfärg har inget saken att göra med, men att det här drabbar ju inte bara vita poliser utan svarta drabbar ju alla, hela samhället va. Han försökte stoppa en bilstöld och han blev skjuten mitt på gatan, mitt på dagen. Så de försökte stjäla en bil, han blandade sig i, han var en brandman, han bara blandade sig i det, ville försöka stoppa bilstölden, han blev skjuten.
Ja, otroligt.
Ja. Jag tänkte också nämna att det här med Donald Trump vann en seger i en circuit court, appellant court, angående murbygget. Så han blev tydligen stoppad. Han ville ju ta, vad var det, närmare $4 miljarder från militären för att allokera de pengarna för att bygga Mexikomuren. En lägre federal domstol satte stopp för det. För ett par dagar sedan, så, jag tror fredag, så var det en appellant court, en circuit court. Den högre federala domstolen som helt enkelt sa att den lägre federala domstolen hade gjort fel. Trump får visst använda de där militärpengarna för att fortsätta murbygget. Biden kan ju komma in sen och sen sätta stopp för det genom att helt enkelt ta de militära pengarna. Så man kan ju hoppas att han spenderar dem omedelbart innan Biden kommer in så att de liksom spenderas då. Men en sak som är positiv med murbygget nu i alla fall, det är ju att jag vet inte hur många miljarder dollar, jag minns inte exakta siffran, men flera miljarder dollar är avsatta från kongressen också. Så att det finns två, vad ska man säga, klumpar pengar då. En är från då Pentagon som är allokerade till murbygget. Där kan Biden gå in och stoppa det för att det var mer en executive order som Trump gjorde. Så det kan Biden stoppa. Mm. Men det finns också flera miljarder dollar som kongressen har avsatt för att fortsätta bygga muren. Det kan inte Biden röra enligt lag eftersom de pengarna redan är allokerade från kongressen. Och godkända av kongressen så måste de pengarna spenderas i det syfte. Presidenten Biden då kan inte gå in och sätta stopp för det. Så murbygget kommer att fortsätta i flera månader även när Biden är president. Och det finns inget Biden kan göra åt den saken.
Just det, just det. Mm. Ja, fler saker.
Ja, vi såg, var det 2018 för typ 2 år sedan drygt som helt plötsligt var det på i USAs konsulat i Havanna som det var helt plötsligt så var det massa amerikanska då, vad heter de, anställda på konsulatet i Havanna i Kuba som blev sjuka helt plötsligt.
Just det.
Mm. De mystiskt sett, det var ingen riktigt visste vad som pågår va. Men om man tydligen uträtt det där så, och det var tydligen 2 konsulat, ett var i Havanna och det andra var i Kina. Och tydligen så var det, så har man nu kommit fram till, och det här ska bli intressant att se, det blir väl Biden som kommer att behöva få ta ett beslut vad som ska göras va. Det var mikrovågsenergi. Jag vet inte, jag kan inget om sånt där. Men tydligen så är det en utredning gjordes och mikrovågsenergi hade skickats in mot konsulatet medvetet för att skada människor som arbetar. Med andra ord, man targeted amerikanska konsulat med mikrovågsstrålning eller vad det nu var. Vart den strålen kommer ifrån, det vet jag ju inte. Men det kan ju mycket möjligt vara att det ligger i Kubas och Kinas kommunistpartier ligger bakom. Det vet man ju inte va. Men det ska bli intressant att se, för nu har man i alla fall kommit fram till det här. Vad kommer Biden att göra? För nu blir det Biden som kommer att behöva ta hand om sånt här. Om det sker igen, när vi nu vet att det här är det utredningen säger. Om det här sker igen, vilket är mycket möjligt. Jag menar, Kina tror jag kommer att tuffa till sig nu under Biden. Om det här sker igen, vad kommer Biden att göra då? Kommer han att reagera på något vis eller kommer han bara strunta i det och tycka att det är liksom, vi vill inte reta upp Kina? Mm. Det ska bli intressant.
Ja, verkligen. Ja. Något mer?
Ja, det var en... Det här är väldigt bra som har skett nu i USA i alla fall. De här, du vet, uppe i Seattle, Washington, där finns det mycket anarkistgrupper, även då i Portland, Oregon, som håller på med att ställa till elen. Det är gator och torg, det är protester, det här CHOP som de skapar, och då downtown och så vidare. Och det är framförallt anarkister och vänsteranarkister. Jag vet inte, vänsteranarkister, det är den här grupperingen som då är vad som är extrema grupperingar då. De hade i alla fall försökt att attackera ett tåg i Seattle. Ett vanligt tåg med vanliga pendlar, ett pendeltåg, vanligt tåg då. De har i alla fall blivit åtalade nu för terrorism, vilket är jättebra. Därför att terrorism normalt förknippar man ju då med då islamsk terrorist till exempel, va? Och islamister och sånt där, va? Men nu har man i alla fall börjat terrorstämpla, i alla fall åtala attacker av anarkister och vänstern på, vad ska man säga, samhällsfunktioner som terrorism är. Och det är en väldigt viktig skillnad, därför att om du kan åtala för terrorism och fälla för terrorism, så blir straffen mycket, mycket hårdare än om det bara är till exempel skadegörelse eller något sånt där. Så att de börjar nu gå efter de här vänsterliberalerna och de här, ja, grupperna, då, extrema grupperna för terrorism, är väldigt bra. Mm. Sen är ju frågan om det, vad kommer att ske nu? Därför att det här, jag vet inte om det här är federala åtal, men jag gissar att det är det, därför att terrorism, jag tror inte en delstat kan åtala för terrorism, jag tror det måste vara federala myndigheterna, va? Så det är någonting som jag tror har skett under Trump-administrationen. Så frågan är ju nu när Biden kommer in och såna här saker kommer att ske, kommer Bidens administration att åtala för terrorism, eller kommer det återgå till delstatsnivå där det mer blir skadegörelse till exempel? Och det är också en viktig skillnad då, hur man ser på terrorism i samhället. Mm. Eller hur?
Ja, verkligen, verkligen. Mm. Ja.
Så det är konkreta skillnader och konkreta problem som vi ställs inför. Kommer de här vänsterradikalerna, anarkisterna, kunna attackera samhällsfunktioner utan att bli åtalade för terrorism och kanske få 3 månader i fängelse och lite skadestånd, eller få 30 år i fängelse för terrorism? Det är liksom, det är de konkreta skillnaderna det är nu på Trump-administrationen och på det vi kommer att se med Biden. Med gissningen med Kamala Harris som är inblandad, som har hjälpt till att betala för att få ut folk i fängelse som har liksom begått upplopp ungefär. Mm. Med dem så tror jag att de kommer att vända ryggen till sånt där.
Ja. Jag kan också slänga in att California, guvernör Newsom, han kommer att införa en jättehård lockdown i California, om det är redan ikväll till och med, eller något sånt där. Och den kommer alltså utgångsförbud i princip. Så att, därför att, ja, du kanske kan berätta mer om det.
Jajamän, och vi har ju pratat om det att samma governor Newsom då, som själv gör lockdowns och påtvingar folk, han själv går på fester utan ansiktsmask och han själv går ut på restauranger och så vidare, han vägrar ju följa sina egna lockdowns och sina egna regler, om man säger så. Ett, jag minns inte vilket county, vilket län i Kalifornien, jag minns inte namnet, men ett län har redan sagt, vi tänker blåvägra. Min gissning är att det är ett republikanskt län, ett län som styrs av republikaner, så förmodligen inte centrala Los Angeles eller San Francisco, utan det är förmodligen mer rural. Men jag kommer inte ihåg vilket, men ett av länen i alla fall har sagt, vi tänker blåvägra. Vi anser inte att det här är konstitutionellt. Så det här kommer ju hamna i domstolen naturligtvis, som så sen kommer att klättra upp kanske till federal domstol också. Ja, det blir federal domstol och sen till HD till slut. Mm. Och se. Men i alla fall, och jag nämnde ju det i förra podden också, att det var ju någon, det var något företag, det var det något gym eller var det någon restaurang, jag minns inte vilket det var, men som blåvägrar också följer. Så vi kommer att se väldigt många, och jag följer social media rätt mycket, som handlar just om det där, liksom restaurangägare och liksom det som sprids genom mina amerikanska, så ska man säga, grupper som jag är med i, liksom kika lite grann på sånt där. Och det är väldigt många företag som tänker blåvägra. De tänker inte det, så det kommer att bli väldigt intressant att se hur han kommer att tackla det rent. Och det kommer även att vara poliser som inte kommer att helt enkelt, som kommer att vägra att vad ska man säga, verkställa det helt enkelt. För poliserna blir de som måste verkställa till sist, men det kommer att vara poliser som tänker vägra att verkställa sånt där. Så vi får se hur det här slutar, men det kommer inte att bli lika enkelt för nu som att göra det här i praktiken som man tror.
Mm, just det. Ja, det är intressant. Jag menar, just det här, det politiska, det är en sak då, att ingen vill leva i en lockdown, och att det är, ja, att det här, det blir en ideologisk konflikt om det här också i USA i synnerhet. Samtidigt så ökar ju covid-19-fallen väldigt snabbt i USA, vad jag läst, och jag läser nu att New Mexico, de kommer att börja alltså att, vad säger man, rationera, alltså prioritera intensivvårdsplatser. De som är mest sjuka kommer få platser, och sen så kommer man att beta sig neråt, och så är du lite sjuk så kommer du inte att få en plats. Och så har man kanske inte haft så tidigare, i alla fall inte i New Mexico, och andra delstater kanske kommer att göra likadant. Så att jag menar, intensivvårdsplatserna verkar börja ta slut nu på många håll i USA.
Ja, det här läste om, det var varannan delstat nu. Mm. Det jag tror inte många begriper, och jag tror min delstat är Vermont, det är en republikansk guvernör som verkar begripa det här. Han vill ju inte göra några, vad ska man säga, påtvinga ansiktsmask, han vill inte påtvinga lockdowns. Det som fungerar bäst, så tittar man på delstater som Vermont som har lyckats bäst, det är att man gör en balans, man uppmuntrar folk och man ber människor att göra rätt saker. Och när man ber människor på ett snällt sätt, så är det väldigt stor sannolikhet att massan ställer upp och hjälper till. Men när man övergår till tvång, så kommer många istället att vägra av rent principiella skäl. Jag ställer gärna upp och gör det frivilligt, för jag vill hjälpa till. Men om du gör ett tvång, då tänker jag blåvägra, därför att jag ogillar tvång. Och det är det, jag inte, det, är det den här Gavin nu som inte begriper. När det övergår till tvång så kommer sannolikt färre personer att ställa upp, därför att amerikaner ogillar tvång. Så enkelt är det bara. Och det är därför Biden har gått ut och sagt att han vill inte göra masktvång, han vill inte göra lockdown eller någonting på tvång, för han verkar begripa det. Sen frågan om vad Kamala Harris vill. Men Biden vill inte tvinga människor till folk, för jag tror Biden begriper att tvång inte leder någonstans, det bara skapar massa problem. Däremot kan man uppmuntra på olika sätt, och det är nog det som är vägen att gå. När det gäller USA så är det helt, så är det uppmuntra som helt enkelt är den bästa vägen, för att det är liksom amerikanska folksjälen är så, man vill hjälpa till, man vill göra sitt bästa, men tvinga mig inte att göra det.
Nej, och sen kan jag också tycka att det man borde pressa på nu när det ändå finns vaccin som är i full gång, de kommer ju komma till USA, jag vet inte om det är innan årsskiftet till och med, alltså att man börjar distribuera, men alltså det är att nu börjar vi se liksom ljuset i tunneln. Alltså det här är, okej, ni får kanske leva en eller två månader under svåra förhållanden, men sen så kommer ni att vara vaccinerade, och då kommer det här att vara, ja, början på slutet i alla fall.
Ja, det är här i USA som man ju redan nu, jag tror jag nämnde det förra podden, bestäms för vilka som får vaccinet först och hur många doser olika delstater ska få. Så att, ja, vi vet ju redan nu vilka personer här i Vermont där jag bor som kommer att få vaccinet först. Det är liksom, det är inte bara grupper nu längre, utan nu börjar folk få reda på att du kan få ett vaccin först. Så att det här, de här veckorna, om två veckor kan du gå in och få ett vaccin. Så att det är liksom, den logistiken finns på plats och börjar komma på plats nu.
Just det, ja. Ja, men det är ju ett ljus i tunneln liksom, så att ja. Ja, okej. Har vi något mer?
Ja. Trump håller ju på nu att dra ut trupper från Somalia, så att Trump har ju då, en av Trumps stora grejer var att han vill ju inte vara inblandad i var och varannat krig runt om i världen, utan han vill ju tvärtom, han vill ju dra in, så att Trump håller nu på att dra in den majoriteten av soldaterna, som amerikanska soldater i Somalia ska i alla fall kallas hem nu innan han är klar med Vita huset, och det är väl egentligen också bra, därför att så vi får se vad Biden gör. Sen kommer Biden att gå in sen och skicka tillbaka alla trupper överallt, eller kommer, det blir en intressant fråga faktiskt. Därför att Biden måste ju ta de besluten, va. Om Biden skickar tillbaka trupperna, då kommer ju det omedelbart bli ett extremt hett ämne helt enkelt, och upp för debatt och diskussion, va. Om man inte skickar tillbaka dem, då är det ett erkännande att Trump gjorde rätt. Så vi får se hur det slutar.
Ja, något mer?
Japp, Trump har också beslutat sig för att, många, för att göra en liten historisk förklaring här. Kina, kommunistpartiet i Kina, driver ju vad de kallar för Chinese Cultural Exchange Program. De kallar det för kulturella utbytesprogram i USA kopplade till universitet. Så många universitet i USA har så kallade kinesiska kulturella utbytesprogram. Vilket i konkret så är det kommunistiska propagandaprogram helt enkelt. Som ska hjärntvätta amerikanska universitetsstudenter i hur fantastiskt Kina är, hur hemskt USA är. Och det är liksom, det är någonting som universitet väldigt lätt faller in på grund av den här vänster, speciellt under Trump, den här vänsterinriktningen som universitet har. Trump har i alla fall bestämt sig för nu att de ska stängas ner. Det är för mycket kinesisk kommunistpropaganda som sprids, som helt enkelt hjärntvärtar amerikanska universitetsstudenter.
Just det.
Och det är väldigt, väldigt bra. Och det här har varit ett problem vissa republikaner i kongressen och Fox News faktiskt har rapporterat om i åratal, att det här är ett stort problem. De bokstavligen försöker hjärntvätta amerikanska universitetsstudenter hur snälla och trevliga kinesiska staten är, och att det är kineserna som är de goda och kommunisterna som är de goda, allt det där, va. Så att återigen med Biden, och nu börjar vi verkligen, det är sådana här, återigen kommer vi att se att det här är ett beslut sen som Biden måste handskas med. Kina kommer, så fort Biden kommer att bli president, sväras in som president, då kommer Kina att gå till Biden och säga att vi vill öppna de här kulturella centrerna igen. Med andra propagandamaskinerna igen. Kommer Biden att gå med på det eller inte? Risken finns att han kommer att gå med på det, för Kamala Harris vill sannolikt gå med på det. Och det är konkreta skillnader på Trump och Biden. Punkt slut.
Ja, verkligen. Definitivt i förhållande till Kina. Något mer?
Ja, jag såg att Barack Obama, det här är väldigt intressant. Barack Obama för bara ett par dagar sedan uttalade sig om media. Specifikt så kallade han media för att det är en väldigt blurred line. Det är väldigt, vad ska man säga, linjen mellan propaganda och nyheter har försvunnit. Det är liksom, man vet inte längre i media. Så Barack Obama kritiserar media för att helt enkelt ha gjort, man vet inte längre vad som är propaganda, vad som är nyheter längre i media. Och när Barack Obama går ut och säger det, Det finns en viss integritet. Så man får tycka vad man vill. Obama, han var vänsterliberal. Men att det finns en viss integritet. Men när Barack Obama går ut och säger sånt, då vet vi hur oerhört illa situationen faktiskt är.
Verkligen. Jag kan säga också att om Obama, han gjorde det också. Jag tror att det var om det var 2014 eller sånt där. När han pratade och sa att han gillade inte den här intoleranta kulturen på universiteten. Och han sa då att på ett universitet så ska man kunna tolerera att man tycker olika och sådana saker. Och att man ska kunna bryta åsikter även med konservativa och de som man inte håller med. Så att han har faktiskt varit inne på den här linjen förut och oroats över utvecklingen. Och den började faktiskt, den här intoleransen på universiteten, när han själv var president ska säga. Sen eskalerade den under Trump, men den började under Obama. Så att han har sett det här faktiskt, och han har en relativt sund syn i teorin på det här i alla fall.
Ja, Obama får bara, vi har ju pratat om det i podden förut, det var bara för några månader sedan vi pratade om det i podden. Han har ju också kritiserat den här woke-kulturen. Med specifikt. Så Obama begriper vad som pågår. Jag tror att han försöker balansera en slags finlinje. Han försöker kritisera det som borde kritiseras, men han kan inte gå ut för hårt där med. Men i alla fall att Obama fortsätter nu att påpeka saker och sånt som vi har sagt väldigt länge, som republikaner och konservativa har begripit väldigt länge. Va? Så att man ser att när man ser att Obama går ut och börjar kritisera saker, då vet man att hur otroligt illa situationen faktiskt är i USA med vissa saker.
Ja, och det är intressant, men Obama, han har ju fortfarande barn som är i skolåldern. De flesta ex-presidenter har verkligen inte det. Så jag menar, han kanske får uppleva på nära håll, vem vet, alltså liksom de här miljöerna. Han kanske får direktrapporter hem vid köksbordet liksom, så att vem vet.
Ja, och sen så tror jag också att han har, som jag sa, att han har väl en viss integritet som vänstern inte har helt enkelt, att han begriper att, men jag tror också att Obama, han vill, jag tror att det är därför Biden tror jag också begriper sånt här. Han har väl inte kanske kurage att göra någonting åt det, va? Han vågar inte spjärna emot, va? Men att Biden är ju inte direkt en extremvänster, det är inte Obama heller, va? Utan de begriper att ett samhälle mår bäst av när människor får utbyta åsikter och så vidare, vare sig på universitet eller vad det nu är, utan att man ska stoppa varandra och det här. Jag är övertygad om att Obama ogillar cancel culture, men det är jag övertygad om. Att det finns en gräns för honom, och den gränsen är nådd.
Jag tror Bidens problem är att han inte ser de här problemen, och det kunde vi se i en av de här presidentvaldebatterna med Donald Trump, när Donald Trump pratar om att han ville avskaffa federala pengar till undervisning i liksom raskritiska teorier, och Biden tyckte att det var rasistiskt att göra så liksom, och Donald Trump sa att du verkar inte veta vad du pratar om, och mycket riktigt, alltså Joe Biden, han har ingen koll på det här, han har ingen koll på de här nya liksom intoleranta rörelserna som går framåt i USA.
Ja, och sen som jag sa, ja precis, absolut. Och sen nu med Kamala Harris som sitter i bakgrunden, så kommer hon att kunna övertyga Joe Biden ganska enkelt vad som, om hennes ideologi. Va? Så att han kommer att bli lätt överkörd helt enkelt. Va? Han kommer inte kunna spjärna emot överhuvudtaget. Han har ju liksom inte den mentala kapaciteten längre heller. Att, vad ska man säga, begripa vad som är verklighet och vad som är, vad ska man säga, mer myter eller konspirationsteorier.
Nej, exakt. Ja, har vi något mer?
Nej, det var det jag hade idag.
Ja, just det. Okej, tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1241 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.